Normally, being a little extra might be a bit much, but not when it comes to healthcare. That's why UnitedHealthcare's Health Protector Guard fixed indemnity insurance plans, underwritten by Golden Rule Insurance Company, supplement your primary plan so you manage out-of-pocket costs. Learn more at uh1.com.
This is Paige, the co-host of Giggly Squad, and I want to tell you about a company that I've been loving, Olive & June. Olive & June gives you everything that you need for a salon-quality manicure in one box. And if you break it down, it really comes out to $2 a manicure, which is absolutely insane. It's also so easy to get salon-worthy nails at home with Olive & June. The difference between how your nails used to look when you did them yourself and now with the Manny system is a complete game changer. The best thing about Olive & June, too, is it's a quick dry. It dries in about 1 minute, lasts for 5 days, and full coverage in up to 1 to 2 coats. Visit oliveandjune.com/perfectmanny20 for 20% off your first system. That's oliveandjune.com/perfectmanny20 for 20% off your first system.
Tired of ads barging into your favorite news podcasts? Good news. Ad-free listening is available on Amazon Music for all the music plus top podcasts included with your Prime membership. Stay up to date on everything newsworthy by downloading the Amazon Music app for free or go to amazon.com/newsadfree. That's amazon.com/newsadfree to catch up on the latest episodes without the ads.
Hej, Fritte här. Det här avsnittet presenteras i samarbete med Telia. Och det känns extra bra, för är det något jag ogillar så är det omoderna bredbandslösningar och wifi som krånglar. Det är inte Telia helt enkelt. Men toksnabbt 5G-bredband, det är Telia. Och suveräna erbjudanden, det är också Telia. Att allt kring köp och installation är smidigt för dig som användare, ja, Telia. Att vinna på spåret 2 år i rad, ja, det är också Telia. Jag tror att poletten trillat ner nu. Bor du inom tättbebyggt område så kan du just nu få ett riktigt bra 5G-bredband genom Telia. Och som pricken över iet är det både stabilt och superenkelt. Vill du veta mer om det här så går du in på telia.se. Tack Telia!
Om man skulle samla in alla Sveriges kapsyler under ett helt år så skulle det bli så mycket stål så att det går att tillverka 2200 nya bilar utav det.
Wow! Jag är gammal kapsylsamlare själv, så att jag blir väldigt glad av detta. Dock så vill inte jag smälta ner mina kapsyler när jag var liten då, utan jag vill sortera dem. Hej! Idag blir det ett riktigt sopigt avsnitt. Vi kommer nämligen att prata om återvinning, återanvändning och om varför vi egentligen inte ska slänga kuvert i papperscontainern. Jag heter Fritte Fritsson och det här är Allt du vill att veta.
År 2021 lämnade vi nästan 1 miljon ton förpackningar till materialåtervinning i Sverige. Det motsvarar drygt 60% av alla förpackningar. Återanvänt har vi gjort länge, men under de senaste årtiondena har system för återvinning av material utvecklats, vilket gör att vi bränner mindre sopor och låter mindre gå till deponi, alltså till soptippar. Den som ska berätta för oss om allt detta och ge oss en del tips om hur vi kan sortera rätt är Nathalie Lindqvist. Hon är samhällsvetare som arbetat som miljöinformatör på Vafab Miljö i Västerås i 7 år. Hon driver också Instagramkontot Miljomedveten och är en av dem som gör podden Let's Talk Rubbish. Varsågoda, allt vill att veta om återvinning med Nathalie Lindqvist.
Hej Nathalie, välkommen till Allt vill att veta.
Hej och tack så mycket.
Du, hur kommer det sig att du började informera om återvinning?
Det började egentligen med ett sommarjobb på våra återbruk som egentligen resten av landet kallas för återvinningscentral. Så det började där 2014 och det var medans jag pluggade på högskolan. Och när jag sen hade tagit examen där 2015 så hoppade jag på ett vikariat. Och under den tiden så fick jag lite frågor från kollegorna att vad har du tänkt jobba med? Och då sa jag att men det här med avfallsbranschen, det är väldigt intressant. Och jag vill nog faktiskt jobba med att informera om den. Och då sa kollegan att men det har vi faktiskt kollegor som jobbar med. Så det hon gjorde då var att ringa ner min kollega Kai. Och så pratade vi och
Sen sa hon, ja, men jag ska ta med dig att du finns här och du har det här intresset. Och sen blev faktiskt den här tjänsten som jag har idag, miljöinformatör, leder där under vintern. Så jag började den här tjänsten februari 2016 och har jobbat med det sedan dess.
Underbart, på den vägen. Och vi är väldigt glada att du är här idag. Och jag är glad att någon vill informera om de här frågorna, för att det är en hjärtefråga för mig också. Jag tycker jag ska inte säga att jag brinner för det, men det är just det här med när man står där i bostadsrättsföreningens gemensamma soprum och sorterar och sådär. Men det kanske vi kan återkomma till. Ska vi börja med att definiera lite begrepp kanske?
Men precis det som jag var inne på, att i vår region så kallar vi våra OVC-er eller återvinningscentraler för återbruk. Mm. Är det exakt samma sak?
Men OVC är väl en term som man ser i många kommuner.
Precis.
Och det återvinningscentralen, det är den här stora då, liksom, där man åker med bil oftast då, där det finns jättecontainer med allt från ris till porslin till så här, olika fraktioner.
Det stämmer, det är olika fraktioner, groavfall brukar vi säga. Vi tar också emot elektronik och farligt avfall, och det är som du säger, det är bemannat. Återvinningsstationerna, det är de här gröna containerna som brukar stå vid matbutiker till exempel, och det är bara för förpackningar. Mm. Så det är OVS-er förkortat, OVC-er som återvinningscentral.
Begreppet soptipp, används det fortfarande?
Nu hade jag en årskurs 5 här innan du kom, så då sa jag soptipp för att de ska hänga med. Men nej, vi använder faktiskt begreppet deponi idag. Det är i princip samma, men det är ändå olika. Och det är att soptipp hade vi förr när vi la allt möjligt. Och idag har vi deponier som det är mer kontrollerat vad det är för avfall och även hur den byggs upp, men även sluttäckningen av det.
Men en sån här deponi då, om man ska slänga någon typ av avfall, typ slutslängare eller slutförvarare, liksom hur ska man tänka då under? Eller för jag tänker att det finns grundvattenfrågor som är viktigt att lösa.
Mm. Jo men precis, det finns ju olika lager som skyddar redan från början. En soptipp, det lade du direkt på barmark. Men deponi, då är det krav på olika lager redan från början. Du ska också se till att det blir ledd till en lakvattenrening då. En SPR-anläggning som vi har då. Så att det är helt andra krav idag.
Mm. Är det några fler termer då, när vi ändå är inne på det, som vi ska ha innan vi drar igång?
Nej, men det var just det. För att vi får ju höra fortfarande idag. Ja, men jag ska till tippen och sortera. Mm. Nej, du ska till återbruket eller HVC.
Just det, precis. Vi har ju återanvänt saker i alla tider, förr kanske ännu mer, men när börjar vi återvinna material i modern tid?
Ja, om man tittar på det här med modern tid så är det faktiskt så att glasinsamling kom faktiskt till redan på slutet av 1800-talet. Då började de här glasbruken köpa tillbaka så här kasserat glas från bryggerierna. Så man kan väl säga att redan där tog det sin början. Men den moderna glasåtervinningen kom till på 70-talet. Under 80-talet, då så började vi samla in pant. Då startade vårt pantsystem då för burkar.
Men jag tänker, med flaskpant fanns väl tidigare, tänker du? Alltså så här ölflaskor och sådär, eller?
Om du tänker glas, ja.
Ja.
Mm. Mm. Och sen kommer ju då panten i aluminium där på 80-talet. Men den stora, om man nu ska säga, reformen tar ju fart 1994. Det är då producentansvaret för förpackningar lanseras, panten på PET-flaskor kommer, så att man kan säga att återvinningens moderna historia tar början där vid 90-talet.
Mm. Men det med producentansvar då, när det gäller förpackningar, vad innebär det då?
Det innebär att du som importerar eller tar hand om en vara som är paketerat, till exempel fyller det någonting, ska också se till att det återvinns. Så att för varje förpackning vi köper idag, till exempel en mjölktetra, i det priset du betalar så ungefär ett tiotal ören är själva kostnaden för återvinningen då. Och idag har vi producentansvar på de här förpackningarna, papper, plast, glas, metall. Vi hade på tidningar, men det har kommit över till kommunernas ansvar nu. Det är producentansvar på mediciner, däck, elektronik och så vidare.
Okej, så de flesta grejerna vi köper finns ett producentansvar bakom. Det finns något som kallas för avfallstrappan. Kan du förklara den?
Avfallstrappan är ju då ett EU-direktiv som EU-medlemmarna måste såklart följa då, och vi som avfallsbolag också. Och den har då 5 olika steg. Där det första steget, vi räknar ju, vissa vänder på det här, men vi räknar då att första steget är deponera. Andra steget är energiåtervinning. Det tredje steget är återvinning. Fjärde steget är återanvända. Och femte steget är faktiskt att förebygga avfallet. Och vi ska ju då jobba utifrån den principen att när vi får in avfall, hur ska vi hantera det? Hur kan vi behandla det så pass högt upp i avfallstrappan som möjligt? Om vi då börjar med det här deponien som vi redan varit inne på, så vill ju vi deponera så lite som möjligt. Och den här statistiken drog jag faktiskt också precis nu för klassen innan. Och det var faktiskt så på 70-talet så deponerade Sverige 75% av sitt avfall. Mm. Det är ju väldigt, väldigt mycket. Men idag så finns deponiskatten. Det finns ju andra lagar som säger att vi inte får deponera avfall som vi kan faktiskt använda högre upp. Så att idag lägger vi ju inte plast och papper och glas eller mat heller för den delen som vi gjorde förr. Schaktmassor och så vidare. Så idag lägger vi faktiskt det som vi inte kan behandla. Och då är vi ju nere på till exempel asbest. När vi väl får ut det från husen när det rivs så vill ju inte vi få in det i cirkulära systemet igen. Så det är ett exempel vi lägger då. Så att idag faktiskt så ligger Sverige i topp 5 inom EU på att lägga så lite som möjligt. Och det är faktiskt ungefär siffran för 2021 nationellt var 0,9%.
Det är bra.
Vi är otroligt duktiga på det. Det kan jämföras med en del länder inom EU som fortfarande i dagsläget lägger mellan 90-95%.
Du skämtar?
Nej.
Nej. Vill du nämna några namn eller?
Lettland.
Lettland.
Är Lettland. Ja.
Vad heter det? Garbage shaming. Mm. Är det nu lite grann?
Det var ett nytt begrepp där.
Ja. Och sen nästa steg då, det är ju då energiåtervinning. Det är att man eldar upp det helt enkelt, eller?
Precis, då energiåtervinner vi till exempel restavfallet. Det man, om man bor i hus så kanske man har en grön och brun tunna som vi har i vårt område. Eller under diskbänken kan man också säga är ju restavfallet. Och det skickas då till energiåtervinning och ut får ju vi då fjärrvärmeelementen, vi får varmvatten och vi får el. Och det gör ju också att vi ersätter ju de fossila bränslena. Så att det blir ju inte att vi använder kol, naturgas eller olja som många andra länder. Det tänker på en energikris som har vintras.
Just det, precis. Så energiåtervinning, det är bra för att man blir av med soporna. Det är bra för att man blir av med avfallet, men det producerar en del koldioxid kan man säga.
Det producerar såklart en del koldioxid, men eftersom de ändå gör nytta så kan man väl säga att man bortser lite från det. Och det är ju så att vi heller inte kan återvinna allt material, och vi vill ju inte lägga det på deponi. Så då är det bra att energiåtervinningen finns.
Mm. Och hur många procent av soporna är det då ungefär?
Jo, och det är det som är problemet, att när man tittar i restavfallet, när man har gjort stickprov, så ser man att lite över 60% är felsorterat. Och det består ju då av förpackningar och matavfall. Och det ska ju återvinnas.
Mm.
Så att när vi har ju en avfallsplan och vi vill ju minska 7% av restavfallet till 2030, så behöver vi också komma åt de här mängderna som är felplacerade. Inte bara minska mängden utan också få det till rätta.
Och det är därför du är ute och informerar i skolorna bland annat, för att lära barnen att de måste sortera bättre.
Ja,
barnen, föräldrarna gör.
Ja, barnen är ju duktiga på det här, så att där pratar vi mest om återvinning i sig, vad som händer och biogasproduktion. Men när vi träffar vuxna, då trycker vi ju hårt på det här med restavfallet.
Mm.
Att de behöver bli bättre.
Precis, då sätter ni in det tunga artilleriet. Sen har vi då återvinning, nästa steg på avfallstrappan. Och då, det är väl enkelt så att man slänger brunt eller man slänger färgat glas och ofärgat glas i sina respektive containers. Och sen smälts det ner och blir nytt glas, eller hur? Det är det som är återvinning.
Jo, men precis. Det är när man tar våra material och ser till att de kommer tillbaka som någonting nytt. Mm. Och då brukar vi informera om de här olika materialslagen, hur man sorterar ut, hur många gånger de kan återvinnas och varför man främst ska göra det. Det är ju många som idag säger att jag sorterar. Ja, men vet du varför? Och så blir det tyst. Mm. Det är för att vi svenskar är väl lite sådär att vi gör det vi blir tillsagda och frågar inte så mycket.
Mm.
Men då trycker vi på det att de här materialen vi använder idag kommer ju från resurser och de finns ju inte i oändlighet.
Just det.
Det är ju bara träd som man nu ska kalla förnybart.
Mm.
Plasten som kommer från oljan och sanden som vi använder till glas och metallen som kommer från järnmalm från gruvorna är ju material eller resurser som inte finns i överflöd.
Just det. Nästa steg på trappan är då återanvändning. Och då hade vi tidigare ett pantsystem för flaskor, både systembolagsflaskor och öl- och läskflaskor, där man faktiskt återanvänder flaskorna. Men det gick vi ju ifrån. Men det är ju då exempel på återanvändning.
Ja, men precis. Vi brukar fråga om man har syskon och då brukar man kunna ha ärvt kläder. Om man har någon sport som man utövar. Det kan ju vara hockeyutrustning till exempel. Cykel kan man ju köpa begagnat. Likväl att föräldrarna köper begagnade bilar. Men det är mycket av det här vi gör som vi inte tänker på. Vi brukar ju säga det till barnen att ni sitter ju i skolbänkar andra har suttit i. Ni äter ju mat i matsalen på bestick och tallrikar som har använts av barn tidigare. Men sen såklart så har vi ju mer den här där vi behöver bli mer måna om att göra det här mer vanligt. Att faktiskt, att är du ute efter någonting, säger att du behöver kläder eller en cykel, ja men kika gärna second hand.
Mm. Och det är ju det som är bra på de här OVC-erna som jag lärt mig att heta nu, att man kan ju lämna in då gamla leksaker och fungerande prylar där, och så kanske det går till någon organisation eller någon kedja som säljer second hand grejer och det är väl ett jättebra sätt att återanvända på.
Ja, det leder oss också upp på det översta steget. Det som du säger, det är jättebra. Vi har sådana container på vår återbruk där kunder får donera prylar, till exempel möbler eller husgeråd och sånt. Och sen har vi också textilinsamling separat, som du säger, det här går till återanvändning. Problemet här dock är att de här containerna är ju ständigt överfulla. Och det är ju för att när de kommer sen till vår återbruk, så det är inte saker som slängs, eller det är trasiga saker som slängs. Och det är det som blir problemet, att när sen de här second hand butikerna ska tumma, det är klart att de blir glada att få in saker, men det blir ju ett sånt överflöd, för att vi är mer benägna sen att åka och köpa nya saker än att åka och stötta de här butikerna.
Mm.
Och då är vi på det översta steget.
Just det, förebygga.
Ja, vi måste förebygga att avfallet ens uppstår, vilket man då kan göra att du lagar dina saker när de går sönder, du kan låna om du inte har det, du kan hyra om du behöver bara en kort tid, men också att ställa dig den här frågan, behöver jag ha det här eller vill jag ha det här? Och det är oftast den här viljan som styr, och då ser ju vi att avfallsmängderna tyvärr ökar. Vi brukar jämföra att på 50-talet så skapade varje svensk ungefär 50 kilo avfall per person och år. Och idag, 2021, siffran för 2022 har inte kommit än, så ligger vi på 475 kilo.
Oj, det är nästan en tiodubbling. Så vi ska fråga oss helt enkelt, behöver jag verkligen en andra Porsche?
Exakt.
Ja. Det finns ju vissa som hävdar att det är ingen idé att jag sorterar och sådär, eftersom allt blandas ihop ändå och liksom läggs på tipp eller, liksom, eller eldas upp. Vad säger du till dem då?
Det där är ju någonting som har levt kvar länge, tror jag. Och det kanske har att göra med att man har sett när sopbilarna kommer och tummer. Och då tycker man att från sin vinkel att det ser ut som att allt blandas. Det gör det ju verkligen inte. Jag kan ju säga att när våra sopbilar kommer och ska hämta till exempel hushållsavfallet, alltså restavfallet och matavfallet. Om vi blandade, då hade inte vi kunnat göra biogas. Mm. Och hade vi inte kunnat göra biogas, då hade alla våra bussar i Västerås kommun med flera stått stilla. Våra sopbilar hade stått stilla och andra tjänstebilar. Så att det stämmer inte. Det blandas absolut inte.
Nej. Transportbiten då? För att många av oss kanske åker bil då till återvinningscentralen och materialen som ska återvinnas fraktas kors och tvärs, kanske till och med över landsgränser. Är det lönsamt då ur ett hållbarhetsperspektiv?
Man har gjort studier på det där just på grund av den här transportsträckan som du nämner. Och då har man faktiskt kommit fram till att ja, det är fortfarande miljönyttigt att materialet kommer in. Men det är väl såklart att transportsträckan ska vara så kort som möjligt. Och det är det som vi nu har fått till oss, att från och med årsskiftet så blev det bestämt att det här producentansvaret, det förflyttas över nu till kommunerna. Och vi har nu fått till oss att du som fastighetsägare ska få det nära att sortera dina förpackningar i alla fall. Så att OVC kan jag inte göra någonting åt, men dina förpackningar. Och det är ju också för att göra det lätt för kunden, men också för att minska transportsträckorna.
Mm. Men vad gäller egentligen om man bor i eget småhus, eller om man bor i en bostadsrättsförening, eller om man bor hos en privat eller offentlig hyresvärd? Vilka krav ställs på en som husägare för, liksom, när det gäller återvinning egentligen?
Egentligen så är det ett generellt krav att du som ger upphov till avfall ska faktiskt sortera det, oavsett hur du bor. Sen kan jag ju säga att det har inte varit lagkrav på att om du nu bor i en lägenhet att din hyresägare ska tillhandahålla fullskalig sortering. Det har ju varit lagkrav på restfall och matavfall liksom så, men inte se till att förpackningarna finns där. Nu har ju vi allmännyttan här i Västerås har ju varit tidig med det sedan 90-talet och har ju byggt miljöbodar som det då heter, med fullskalig sortering. Så att det är mycket här i fall som har varit med från början. Men som villaägare, det är klart, du har ju haft dina två skäl. Och det är det vi kommer in på nu, att förändra. Och det har ju blivit lagkrav. Så vi måste till 2027 ha tillhandahållit en lösning för de som bor i hus, att ha det här nära.
Mina föräldrar bor ju i villa, men de har ju, deras sopsystem nu är ju mycket mer komplext. De har ju två eller tre tunnor med väldigt många olika liksom, fraktioner i. Så det känns ju som att den lilla kommunen när de bor i Knivsta. Det känns som att de är ändå rätt långt framme.
Ja, det där är en fyrfaxsystem utifrån det du berättade. Mm. Och det är också en lösning som vi tittar på utifrån att vi då ska gå ifrån den gröna och bruna tunnan enbart. Vi ska hitta på lösning och det där är en lösning som vi har kikat på. Sen får man ju se vad som passar lämpligast för oss. Man måste kika på väldigt mycket olika parametrar. Vi hade faktiskt en workshop förra veckan och det var ju då mina kollegor från transport, från kundservice med mera. Och vi satt ju och diskuterade de här frågorna. Vi måste ju se hur arbetsmiljön blir, effektiviteten, flexibiliteten, kundservice med mera. Så att det är väldigt komplext det här.
Ja, jag fattar det, att det är många, många faktorer att väga in. Men vilka är de vanligaste missförstånden och fördomarna du möter då som informatör i avfallsfrågor? Vi har kanske varit inne på någon redan.
Jag skulle nog säga att vi är väldigt snabba med att säga ifrån oss ansvaret. Att skylla på andra. Ja, men det spelar ingen roll vad jag gör. Titta på Kina, de släpper ut hur mycket utsläpp som helst. Och då brukar jag svara att, ja men titta på dina kläder, vart är de producerade? Kina, oftast. Och du har ju en handlingskraft som konsument. Du kan ju bestämma. Du bestämmer ju med din plånbok. Och att då uppmärksamma att till exempel att Sverige klarar ju sina utsläppsmål för att fabriken är ju inte kvar längre. Så att det vi köper in produceras ju i ett annat land och det räknas in där. Så då kan man inte säga att det är deras fel och att ja, men det spelar ingen roll vad jag gör, de har kolkraft. Nej, men allting du använder, möbler, bilen, kläderna och så vidare räknas ju dit och du sätter ju också ett klimatavtryck.
Mm.
Så att ganska vanligt är väl att skylla ifrån sig och säga att det du gör, eller det jag gör, inte gör någon skillnad. Men det gör det, för vi har hållit på med det här så länge. Och vi har ju även besök från länder utanför Sverige. De vill ju ha vårt system. De är ju jättefascinerade över hur länge vi har hållit på. Utifrån panten, utifrån förpackningarna, våra OVC:er. Men också det här med vår biogasproduktion. Då. Så att de är ju här och vill i princip kopiera av.
Mm. Men det är ju kanske svårt att kopiera en folkrörelse. Jag tänker på det här med att åka till OVC:en med släp eller med en kombi så här på söndags förmiddagen. Det är väl liksom närmast en livsstil, tänker jag.
Det slog mig faktiskt för att jag hoppar in och jobbar lite extra på återbruken ibland. Och gjorde jag nu senast i söndags på Valborg. Och det slog mig att det är Valborg. Och ändå hade vi liksom närmare 400 bilar ändå under dem.
Ni ska inte liksom åka och lämna ert ris här. Ni ska göra brasor av det.
Nej, men då slog det liksom att det är som du säger, det blir lite folkrörelse. Så, här. Så fort man är ledig hela tid. Ja, men jag åker till återbruket och sorterar.
Ja.
Men det är som du säger också att det är någonting man vill göra samtidigt som man vill fort därifrån. Det är så här, folk kan inte backa med släp eller så har de inte sorterat så blir de lite sura när man kommer och säger nej men du måste ju sortera det där. Varför då? Ja. Ja, det är 2023, du ska göra det.
Ja, jag lyder blind kan jag säga. De här jobbarna som jobbar där, jag har full respekt. Så att de går jag inte emot.
Nej men, nej, men vi finns ju till för kunden. Ja. Det fick jag göra senaste söndag. Bara, ursäkta att jag stör. Bara, nej, du stör inte, du ska fråga. Det du gör kan motverka ett eventuellt fel för att du inte törs fråga. Mm. Och då blir det ju större effekt att jag sen måste kika en container och säga nej men det här måste jag rätta till. Och ibland kan vi rätta till och ibland inte. Så att det blir ju större katastrof i så fall.
Just det.
Want flexibility? Take yoga. Want flexibility with your health insurance? Check out United Healthcare Insurance Plans. Underwritten by Golden Rule Insurance Company, they offer flexible, budget-friendly medical, dental, and vision coverage that may be right for you. More at uh1.com.
Tired of ads barging into your favorite news podcasts? Good news. Ad-free listening is available on Amazon Music for all the music plus top podcasts included with your Prime membership. Stay up to date on everything newsworthy by downloading the Amazon Music app for free or go to amazon.com/newsadfree. That's amazon.com/newsadfree to catch up on the latest episodes without the ads.
If you're struggling to lose weight, you've probably heard about weight loss medications like Wegovy or Zepbound, and you might be wondering if they're right for you. Meet PlushCare, a leading telehealth provider with doctors who are there for you day and night to partner with you in your weight loss journey. If you qualify, they can safely prescribe you medication from the comfort of your own home. To get started, visit plushcare.com/weightloss. That's plushcare.com/weightloss. plushcare.com/weightloss.
Ni lyssnar på Allt vill att veta. Jag sitter här med Nathalie Lindqvist och vi pratar ju återvinning, sopsortering, kört barn har många namn. Ska vi gå in lite grann på det här med då detaljfrågor kring hur man ska tänka och vad man ska undvika för fel? Först då, hur viktigt är det att materialet är helt rent? Alltså ska jag diska ur Bregott-förpackningen eller vad gäller det?
Det räcker med att du bara sköljer ur faktiskt. För det, varför vi säger att det ska sköljas ur, det är dels för din egen skull, att det inte ska ge upphov till lukt. Och är det så att du inte har en miljöbot utan du måste åka till de OVS-erna, så är det så att är det mycket matrester kvar så kan den locka till sig skadedjur, råttor och fåglar till exempel. Sen är det faktiskt så att om det är för mycket matrester kvar när det kommer till de här återvinningsanläggningarna, så det är ju vågar som kan också väga materialet som kommer in. Och om det är för mycket matrester kvar så bedömer de, kan den bedöma att det här går inte att återvinna för det är matrester kvar. Mm. Så det är främst bara sköljur, inget mer med det för din egen skull, men också för så småningom när det kommer fram då.
Mm. Vi har ju barn och de har ju sådana här syltflaskor som man, vet, man trycker ut sylten. Och de är rätt supersvåra att öppna och diska ur. Alltså det, jag vet inte om de är designade för att man ska kunna öppna dem överhuvudtaget. Hur gör man då då?
Nej, men så gott som det är tomt. Ja. Det funkar.
Ja. Lite sylt har ingen dött av.
Nej.
Nej, inte ens ett sånt här avancerat plaståtervinningssystem. Att man ska lägga kuvert i pappersinsamlingen eller papperscontainern, det känner kanske många till. Varför är det så?
Det är ju egentligen två anledningar och den främsta är ju att det är klister på dem. Samma sak med post-it-lappar och det trasslar in sig i pappersmassan. Och den andra är faktiskt av den anledningen att det inte är producentansvar på kuvert.
Mm. Om man har vanligt skrivarpapper, kan man slänga det i tidningscontainern?
Det går jättebra att lägga det bland tidningar.
Mm. Sen är det, nu kommer jag in på en detaljfråga här, för ibland är det så här grejer som man, är det tidningar, är det kartong? Till exempel man får så här från olika mäklare. Så här, nu har vi sålt i ditt område, så här, anlita oss. Och det är lite så här, det är inte brevpapper, eller det är inte så här 80 grams papper. Det är liksom kanske 120-150 gram, det är nästan kartong liksom. Hur ska man tänka där?
Jag brukar säga att är det bläddarbart så kan du lägga det bland tidningar. Mm. Och annars så är det ju pappersförpackningar.
Just det.
Det vill lyfta med.
Det är lite slarvigt kalla för kartong kanske.
Ja, jo. Uh-huh. Men just för att det står faktiskt pappersförpackningen när du ska sortera. Sen är ju kartongen typ som kan läggas där.
Just det.
Det vill bara förtydliga att många tänker så här papper som papper. Så att ibland när jag har kikat i sorteringen så kan det ligga pappersförpackningen som mjölktetra. Men det kan också ligga tidningar. Men det kan också ligga hushållspapper. Mm. För att kunder tänker papper. Nej, det ska läggas som restavfall.
Vanliga dricksglas då som går sönder, kan man slänga dem i ofärgat?
Nej, och det är för att dricksglas har en annan kvalitet än förpackningsglaset. Så när man ska sortera ut i de här glasbehållarna så är det enbart för flaskor och burkar som du då köper i butik. Allt annat, nu utgår jag lite från hur vi har i vår region, men nu är det nog så pass utbrett. Så att har man dricksglas eller spegelglas eller fönsterglas eller skålar och sånt, så brukar det finnas en separat sortering för det på deras OVC-er. Och vi har då en sån. Och det går ju till en annan slags återvinning.
Just det. Men det är däremot en grej som jag inte tror att folk kanske har så bra koll på.
Nej, det är jättevanligt att man lägger det. För att idag så tänker många också utifrån materialslag. Mm. Ja, men det är ju glas. Men i det här fallet så är det faktiskt så att de här dricksglasen kan ibland innehålla tungmetaller. Kristallglas har ju tidigare innehållit en hel del bly. Och det vill ju inte de få in i förpackningsindustrin då, för det kommer i kontakt med livsmedel. Så det är lite olika anledningar. Vad de får komma i kontakt med och hur återvinningsbart det är och vad det ska gå då.
Men då är vi inne på det där. För att jag är ju då lite av en så här sorteringsnörd. Så. Och jag kan ju koka när någon har lagt fel i fel container ute i vårt lilla sophus. Då. Vad händer om det blir fel? Om någon har slängt fönsterkuvert i pappret eller om någon har slängt plast i papper. Liksom, hur är det helt förstört då? Eller?
Det är klart att det får ju förekomma en viss avvikelse. Mm. Så är det så att, som du säger, det är något kuvert här och där, så är det okej. Okay. Mm. Någon slags plast i papper är okej. Okay. Det är när det kommer till en för stor grad som det kan påverka kvaliteten och därmed återvinningen. Vi har ju som exempelvis en riktlinje att vi sorterar ut matavfallet i ett brunkärl. Och våra chaufförer ska ju då bara ta en snabb blick och se dem att säga nu att utifrån det de ser överskådligt att det är säg mer än hälften av kärlet som består av plast.
Mm.
Då får de klassa om det. Då får det gå som nästa fall.
Just det. Mm.
Så att konsekvensen blir att kvaliteten försämras. Det blir en annan behandling. Vi kan förlora på att det inte går till återvinning utan det får gå till energiåtervinning. Sen har du den ekonomiska kostnaden. Så.
Mm. Men vi kan väl prata lite om det här med plast då, för det verkar ju svårt. Alltså när vi slänger plast så är det en massa olika sorter. Går egentligen att sortera allt på ett smart sätt?
Det är ju så fall om man egentligen skulle få det här med att det utsorteras från materialslaget. Idag så när man tittar bland plastförpackningar eller åt andra hållet också på våran behållare för plast på OVC så ser man ju att det är blandat för folk utgår ju från det. Så att det är såklart att det hade ju underlättat att om man kunde göra så att förpackningar i plast kunde blandas med VS-band, pulkor, hinkar, dockor, allt det där i plast.
Mm.
För nu är det ju så att det är svårt för gemene man att förstå att det är skillnad.
Mm.
Så det är klart att det hade ju gjort en skillnad. Sen är det väl också det här med att det är många plaster idag som sätts på marknaden som är svåra att återvinna eller faktiskt inte går att återvinna. Att få bort dem från marknaden. Och, ja.
Men gäller det vanliga alltså, livsmedelsförpackningar också?
Mm.
Men då känns det som att lagstiftningen är inte är superstark då?
Nej, och det är väl också den här kommunikationen. Återigen mellan de som sätter produkterna på marknaden och de som ska ta emot och återvinna dem. Jag brukar bland annat säga att om man vill göra lite skillnad så använd gärna mer hård plast. För den är mer återvinningsbar än den här mjukplasten. Om man nu känner sig, om jag nu vill göra lite mer rätt. Och för några år sedan var det en hög diskussion om det här med svarta plasten. Den svarta plasten känns inte igen av lasertekniken som finns på de här anläggningarna. Och då sållar den bort det och då blir det ju... Då går det till brännbart. Alltså till energiåtervinning.
Men då pratar vi om alltså svart färgad alltså plast som till exempel då svarta soppåsar, sopsäckar och sådär.
Ja, eller den här kötttrågen eller schampoflaskor i svart. Liksom, ja, okay. Att det sålla okay. bort det.
Ja. Okej, okay, så om man är producent så ska man ska undvika svarta plastförpackningar helt enkelt.
Precis, och det har ju varit en dialog med en del av de här stora matjättarna som nu till exempel har haft sån här mikrovågsmat.
Mm.
Att de har gått över från det svarta till genomskinliga eller grå. Och det har ju varit på grund av den här kommunikationen har kommit fram då att det går inte att återvinna så ni får gärna ändra färg.
Ja, vad bra. Men om man liksom tänker en brödpåse och en... ett sånt där tråg för kött och en liksom plastflaska för saft. Och, alltså, då tänker jag, liksom, är det helt olika plasttyper då? Eller liksom, rör de sig inom samma familj?
Nej, det är olika plasttyper.
Ja. Men då kan man alltså med hjälp av den här lasertekniken då känna igen och sortera ut dem till olika fraktioner på sopanläggningen.
Ja, men precis. Jag har faktiskt varit på den. Det ligger i Motala, Sveriges plaståtervinningsanläggning där då.
Så all plast går till Motala? Eller?
Inte all, men all förpackningsplast går dit.
Ja.
Och det är ju, om jag inte minns fel, norra Europas modernaste plaståtervinningsanläggning. Och där var en jätte... påläst och duktig kvinna som berättar för oss om deras utmaningar och sånt. Och det är precis som du säger, vi fick se det här systemet när det kommer in och det kommer in så här, ska man säga, luftpuffar som blåser bort olika typer av plast. Då. Så att vissa är ju hårdare och vissa är mjukare. Och sen är den lasertekniken som snabbt känner igen då, så att det sorteras till olika ställen. Och går det till rätt, ska man säga, rätt typ av återvinning. Och det som inte går, det går ju till förbränning och det är den energin sen som används till att drifta anläggningen.
Mm. Finns det några andra förpackningstyper eller material som är särskilt svåra att återvinna?
Nej, men plasten är ju är väldigt stort fokus där. Men det är väl, om man ska säga, när man blandar materialen, då försämrar man ju kvaliteten. Mm. För att, ja, men då blir det så här, när det är blandat så vad ska det sorteras som? Så att det är nog det jag skulle säga.
Mm.
Just plasten och att när man blandar materialen.
Ja. Men i våra bostäder så upplever jag det som att många bostadsföreningar och hyresvärdar har ju ganska bra sopsortering och återvinning. Men däremot så många av de här hamburgerkedjorna säger ju att de är duktiga på det. Men sen är man slänger allt i samma hål i princip. Och det är ju, alltså, och då tror jag ändå de stora kedjorna är lite mer medvetna än en typ en vanlig Sibylla eller en vanlig kebabkiosk. Så. Men det känns ju som ett större problem. Än hushållen.
Absolut, jag håller också med om det, att vi hushållen är ju väldigt duktiga kontra hur företag och sådana här restauranger är. För det du precis nämnde, det är ju greenwashing för att vara ärlig. Jag själv ställde mig alltid där och sorterade när man har ätit på de här snabbmatskedjorna, som du säger. Tills jag fick höra från mina kollegor att nej, men det där blandas ju när vi kommer. Det är ju ingen utsortering av matrester eller papper eller plast. Och då förstår jag inte varför de envisas med det när man kommer som kund och du ställer dig och ska sortera allting. Så att jag tycker absolut att det borde komma bättre lagkrav. Nu är det faktiskt så att en av de här kedjorna har varit uppe för det här. Att nej, men ni ska också sortera ut det. Men nej, det är inte samma kraven. Och det är det vi skulle behöva, att det faktiskt blir samma för företag och för de här snabbmatskedjorna.
Men då skickar vi det som är lite medskick till våra ansvariga då. Politiker.
Ja.
Men restauranger är ju en sak. Men hur pass duktiga svenska företag generellt på återvinning då, skulle du säga? Alltså det kan ju vara, säg ett vanligt tjänstemannaföretag. Så man har ett stort kontor och det är ju ändå liksom en del avfall. Det är maträtter, det kommer liksom massa kartonger med leveranser som ska liksom sorteras. Alltså det är papper och det är ju alla fraktioner egentligen.
Ja. Nu tänker jag så här, hur mycket törs jag säga? Vi sitter på vårt huvudkontor som vi delar med andra företagare och vi har erbjudit vår hjälp till dem. De flesta företag idag ska jag säga, de vill, men sen är det också svårt för det är så mycket som hänger på dig som individnivå. Så att även fast de kanske tillhandahåller vissa sorteringslösningar, så måste det också ligga hos dig som individ att du gör det här hemma eller att du vet hur du ska sortera. Så att jag skulle säga att det är både och. Även fast du som företag kan ha musklerna, så måste du ha kompetensen. Likväl, igår var vi på en kommunal verksamhet där de sa att de vill bli bättre. Och då krävs det också att fastighetsägaren tillhandahåller lösningen. Men återigen också kompetensbygger personalen så att man gör rätt från början.
Men det är också lite svårare kanske. För att om jag är hemma i mitt kök, så då är det matrester. Då vet du, det blir ju där i köket när jag lagar mat. Och det är där man äppelskrott. Man vet att man lägger det i den kompost lilla påsen där under och sådär. Och sen så är det plast och papper och allt det där. Sånt. Men om man sitter på ett jättestort kontor och sen så alla kanske vet att papper lägger jag liksom i en speciell pappersbehållare på mitt rum om jag har ett eget rum. Men så här äppelskrottet, liksom, ska jag då lägga det på, liksom, ska jag ha en liten påse för då äpplen och banan på mitt rum och så ska jag ta med den varje gång jag går och fikar. Alltså det är ju svårigheter där, tänker jag.
Jo, men det är ju så, vi brukar säga, vi har ett ledord och det är att det ska vara lätt att göra rätt, och precis som du säger, det blir ju så, man orkar inte. Vi hade faktiskt en utmaning förut och det var ju att på vårt tidigare kontor som vi växte ur, då hade vi ju alla egna rum och då hade ju alla den här papperskorgen under bordet, och det är ju klart att det hamnar ju fruktrester och förpackningar och snus och allt, fast nu ska för sig det vara där. Och det vi gjorde sen var att vi införde sorteringsmöbler i korridorerna med jämna så att det inte var med jämna avstånd, så att det var inte, du behövde inte gå hela vägen till matsalen. Och först var det lite motsatt, men det är ju så smidigt. Men då sa vi det att här kan ni lämna papper, plast och restavfall, och när du har matrester då får du faktiskt gå till köket. Och det har faktiskt funkat väldigt väldigt bra. Och så har vi ju dagsläget också. Och nu när jag blev min expertis blev efterfrågad av ett annat företag på vårt kontor här som vi delar. Då såg jag att det är exakt den utmaningen de har. För de har all sortering i matsalen. Ingenting i kontorskomplexen. Och då är det klart att då blir det att springer jag ändå in på toan. Då kan jag slänga mitt bananskal där eller pantburken där i värsta fall också.
Men generellt då, tycker du att vi svenskar är tillräckligt bra på att ta ansvar för det här med sortering och avfall?
Ja och nej. Jag skulle nog säga att vi har gjort det länge. Vi har alla medel. Vi har kompetensen, vi har industrin. Sen, och det är liksom, oftast så växer det med oss från barnsben att man ska gå och sortera och så. Men det har hänt någonting lite grann på senare år, känner jag bara. Och då kan vi ta det här med nedskräpningen, att vi blir mer slarviga i naturen. Och det är ju faktiskt avfall som hamnat fel. Det är ju så här, tar du med dig någonting hemifrån om du ska ha picknick eller du tar med dig den där burken som du dricker ur, då rent krasst, då är det inget problem att egentligen ta med sig det tillbaka. Men vi ser ju att det ökar ju. Och det är ju avfall som har något fel, och ändå så vet vi att vi har ett välfungerande avfallshanteringssystem. Så att Det är både ja och nej, men om vi nu ska gå till ja, om man tittar utifrån hur vi behandlar vårt avfall, hur lite vi lägger på deponi, hur mycket vi energiåtvinner, och att vi jobbar oss uppåt mot våra, vi har ju återvinningsmål för varje förpackningsslag. Vi har återvinningsmål för pantsystemet, att vi har ju i Sverige 90% av all pant som sätts på marknaden ska komma tillbaka, och vi är uppe i 86-87%, så att vi jobbar oss uppåt, så vi blir ju bättre. Men någonstans där så ser jag också en viss försämring.
Mm. Jag tänker på det på sommarhalvåret när man går ut i parker i städerna. Då, folk älskar ju att vara ute såklart, och då sitter man där och dricker lite öl och vin och har med sig hempizza eller så här, grillar med engångsgrillar och sådär. Så det känns ju som att sopmängderna i det offentliga rummet har ökat också de senaste 10-15 åren, och kanske att kommunerna inte riktigt har hängt med där. Men nu kommer ju lite så här stora sopkärl för engångsgrillar i liksom populära parker och sådär, men att det kanske finns en viss eftersläpning där. Antingen då att folk måste vara lite duktigare på att ta med sig grejerna hem, eller att kommunerna får tillhandahåller större kärl för att folk älskar att äta hempizza i parkerna.
Jo, men det ligger en viss sanning i det, absolut. Och det är ju tyvärr att skräp föder ju skräp. Så att är en papperskorv full, det är inte så att du tänker, ja, nej, men ta med mig det hem. Då tänker man, ja, men jag får plats den någonstans. Och sen pular man, och sen så kommer nästa person och vill göra detsamma, och helt plötsligt så står det liksom på marken.
Ja.
Och det blåser ju bort, eller djuren tar sig dit, eller så vidare. Så
ja, och sen är det ju liksom inte människornas park, utan då är måsarna, alltså råttornas park istället.
Ja.
Ja. Det är hemskt, men så är det. Men du som har jobbat både då praktiskt på återvinningscentral och alltså som miljöinformatör, vad är det sjukaste exemplet på liksom grejer som folk har slängt eller liksom gjort fel? Har du några så här horror stories?
Jag har varit med om att kunder slänger kläder med prislappar kvar. De är helt oanvända. Jag har hittat ett smyckesätt som är helt oanvänt med silversmycken. Alltså örhängen och halsband kvar.
Det kan ju ha varit ett vredesmods. Så här, en pojkvän som vill säga, ah, här, I'll make it up to you. Och tjejen då, nu är jag liksom så här, vad heter det? Könsnormativ, men att hon bara, fuck you, du slänger det här. Liksom,
så. Ja, det hoppas jag inte. och i ett annat fall så fick jag faktiskt, jag tappade hakan. Det var en man som stod vid vår träcontainer och hade då 3 stycken oöppnade paket med trägolv. Bara stod och hovade i. Och jag springer fram och säger, vad gör du? Ja, nej, jag tappar bort kvittot. Ja, men det här är ju helt oanvänt. Ja. Och då frågar jag, men kunde du inte lagt ut det här? Ja, men du vet, marketplace eller någonstans. Bara, här skänkes. Det är gratis. Kom och ta det. Nej, jag orkar inte, säger han. Och så fortsätter han hiva i. Så att det som gör oss, det som förfasas över är alla de här sakerna som slängs som inte ens är använda. I söndags när jag jobbade så stod jag i ryggen mot, och det var en kund som ropade, ja, men jag har de här stolarna, var ska det sorteras, är det trä eller metall? Och det hinner jag snabbt vända mig om och säga, ja, nej, men det är mycket metall, så metallskrot. Tills jag insåg att, men de där såg helt oanvända ut. Så jag vänder mig om och så säger, är de där hela? Ja, de är hela, de är fina, de är typ som nya. Men då vill man ju ställa frågan, varför ska du kasta då? Men jag hänvisar kunden till vår återanvändningscontainer, och då säger ju den här, ja, men det var ju bra, slippa slänga. Liksom, ja, men du hade ju inte behövt köpa nytt heller.
Mm.
Så att det jag kan säga är, det är alla de här sakerna som slängs som faktiskt inte ens har slitits ut.
Ja. Men jag kan känna igen det där, alltså inte för att jag slänger så här stora förpackningar med golv som jag köpt. Men just det där motståndet att lägga ut grejer på marketplace och ta emot folk i sitt hem, och inte för att det är något problem i sig, men någon som kommer och tittar och säger, nej, du vet så. Liksom det, alltså det är en ganska, det tar lite tid och energi ändå, om det inte är något som är stort och man kanske säljer för 1000 eller så. Men vi hade en gammal bilbarnstol som var ganska solkig liksom. Jag tvättade av den lite grann och så la jag ut på våran lokala, inte ens på marketplace utan liksom en lokala grupp där vi bor. Så här, det finns en bilbarnstol fullt fungerande, lite så här väl använd. Den står utanför vårt sophus liksom. Det är bara hämta. Och sen så ett par timmar senare så var den borta. Vilket var väldigt skönt tyckte jag.
Mm, fantastiskt.
Ja, så. Nu ska jag inte liksom, jag ska inte få någon medalj för detta. Det var liksom helt vanlig helt vanlig grej så.
Nej, men det är ju någonting att ta efter, att istället för att tänka att första bästa, ja, men jag ska åka och slänga. Ja, men tänk, kan jag skänka bort det? Har jag kollegor som är i något skede i livet där de behöver en barnstol eller kläder? Och det jobbar ju vi väldigt mycket efter. Det är liksom ja, vi brukar säga vi är ju miljönördar ändå. Så att då blir det ju, när man sitter i matsalen, ja, ah, nej men nu ska jag ha barnbarn, eller nu är en kollega gravid. Ja, men jag har kläder kvar, jag har spjälsäng, jag har... Alltså, just för att det inte ska tas till återbruket, även fast det är vi som driftar dem. Ja. Och det känns ju så mycket bättre att få skänka bort något som är helt och fungerande. Mm. Och då är vi ju på den här avfallstrappan.
Precis. Men det finns några spännande projekt som har med den här återgivningen att göra, som du skulle vilja berätta om. Alltså, hur ser framtiden ut?
Ja, men då är det precis som jag nämnde, att vi nu står inför den största förändringen, att vi ska införa fastighetsnära insamling. Det ska bli lättare för dig att sortera ut. Så det är någonting som alla Sveriges kommuner kommer genomföra. Så det är en stor förändring som kommer medföra förmodligen en ökad återvinning. Det blir en bättre sortering då. Sen är det väl också något som skulle bli, ska man säga, medföra att återvinningen blir enklare och effektivare. Det är just där man skulle kunna gå över till materialslaget. Att det inte behöver vara förpackningar, utan det är faktiskt utifrån material. Och sen också något som infördes för ett par år sedan, som successivt håller på att ta över, det är att vi har infört ett nordiskt skyltsystem. Så att det innebär att om du ska sortera dina förpackningar eller gråfall i plast, möbler, elektronik, så är det ett nordiskt system med symboler och färgkoder som gör att du faktiskt kan sortera oavsett om du är i Sverige eller Danmark, så att du ska veta vart det hör hemma.
Mm.
Och om man är lite observant, så ser du redan de här symbolerna på dina förpackningar idag när du köper. Förut kunde det bara stå och sortera som plastförpackning. Idag hittar du också en symbol, också i färg. Och det är någonting som vi håller på och, ska man säga, inför nu på våra... Vi har ju 18 stycken återbruk. Och det kommer ske nu under året. Så då byter vi ut de nuvarande skyltarna, så att det blir de här färgerna med symbolerna, så att du ska känna igen med förpackning till vilken container det ska sorteras.
Det låter jättebra, för jag har ju då börjat bli lite så här ålderssynt, alltså långsynt. Alltså, och då, den här texten sorteras som papper eller plast, den är ju väldigt liten på de här förpackningarna. Mm. Då måste man ju ta fram de här beryktade läsglasögonen som man köpt på OKQ8 för 79 kronor då. Så de här färgkoderna låter ju som en steg i rätt riktning.
Ja, men just att det är färg och även en form och inte bara text. För nu är vi också många, ska man säga, nysvenskar, alltså, som inte kan läsa. Då är det bra om symbolen med färgen förtydligar.
Perfekt. Men det här med nudging och beteendeekonomi, det har blivit ganska poppigt de senaste åren. Både på Nobelprisnivå, men även då praktiskt. Just det här med hur man då kan styra människor att göra medvetna val. Är det någonting som ni tänker mycket på inom miljö- och återvinningsbranschen?
Ja, det är det ju. Jag kan ju säga att om man tittar hur en miljöbod eller soprum är uppbyggd, så är ju klart placeringen viktig. Utifrån att ibland så vill inte du som privatperson gå hela vägen in. Så då är ju också placeringen viktigt, att vi sätter restavfallet närmst. Så att det inte förstör sorteringen av de andra förpackningarna. Vi har haft ett samarbete med allmännyttan här, Mime då, i Västerås, där vi, ska vi se, om det är 5 stycken miljöbodar som vi gjorde olika delprojekt i, att man målade om också så att väggarna, varje fraktion fick sin väggfärg, så förtydliga, större skylt, mindre text, en grön symbol för det här vill vi ha, en rött kors för nej, det vill vi inte ha, eller kryss då heter det. En skylt som hängde ovanför matavfallet. Att här vill vi ha matavfall men ingen plast i. Så att vi har jobbat lite med sånt, att det ska bli mer attraktivt att gå in i ett soprum. Idag öppnar de flesta bara dörren och slänger in. Jobbar lite med, ja, finns en bod som fixar fågelkvitter och så här, tack för att du sorterat. Vi satte ett klistermärke på dörren också, att ja, men tänk på att gråavfall ska tas till återbruket. Så lite sådana små saker.
Mm. Ja, men det där med soptunnor som pratar, det är ju liksom, har ju kommit nu. I Stockholm finns det då soptunnor offentliga som bara säger typ tack eller någonting sånt där. Och barnen älskar ju det. Men det blir ju att de står på den här fotbrädan och så säger, blir det tack. Så. Men det får man väl, det får man bjuda på. Men det är ju ett sätt att liksom, ja, men, göra det lite roligare. Och slänga grejer helt enkelt.
Ja, men precis. Och det är ju någonting vi också tittar på när man utvecklar återbruken. Kan vi göra det roligare på något vis? Som du säger, kan man göra det roligare för barnen? Mm. Nu tycker för sig barnen att det är redan roligt. Men kan man få någon röst som säger någonting kul, så kanske det blir ännu roligare att sortera rätt.
Mm. Men det är en övergripande fråga. Hur gör man egentligen och hur gör ni för att nå ut till dem som varken är intresserade eller kunniga kring återvinning?
Rent krass så är det ju så. Vi kommer aldrig kunna nå ut till alla. Mm. Det är ju så. Vi är ju individer. Vissa är mottagliga än andra. Och har du bestämt dig så har du bestämt dig. Någonting som jag avskyr att höra när man jobbar på återbruket, det är ju allt brinner i rätt temperatur. Och den får ju mina kollegor höra rätt så ofta.
Låt mig gissa, är det medelålders gubbar som säger det?
Nu var det du som sa det. Ja. Jag vill inte
generalisera. Jag är ju en medelålders gubbe, så jag får ju skämta om sånt där.
Ja, nej men det... Jag har ju aldrig hört en kvinna säga det, för att vara ärlig. Nej men... jag och mina kollegor är som sagt ute och träffar främst barn. Men vi träffar ju vuxna och SFI och bostadsrättsföreningar och håller miljöutbildning för företag med mera. Och det märker man ju vilka man träffar. Vissa kommer in där. Vi kan säga att det kommer in 20 personer i ett rum då, och det kanske är miljöutbildning. Då ser man ju direkt vilka som är där för de verkligen vill vara där. De är så, jag undrar verkligen om jag förstör om jag lägger kuvert i tidningar. Medan någon annan sitter där. Ja, men jag tänker fortfarande slänga allt i min gröna tunna oavsett vad du säger. För jag betalar för det. Så att det är svårt, men man får försöka, jag har fått den här, ska jag säga, jag försöker bemöta dem med fakta och försöker bevisa att det gör skillnad. Men jag tänker inte ställa mig och säga att du ska sortera, utan har du bestämt dig så har du. Men det här blir effekterna, de positiva effekterna. Och ibland har faktiskt, jag fått höra i efterhand att jag har varit på ett företag där jag utbildade och då fick jag höra att det var några som inte sorterade ut matavfallet. De tyckte att det var äckligt. Men så stod jag och pratade om effekterna. Ja, men vi får biogas, vi får biojussel, det blir till det här, det blir bränsle, det blir ett hållbart system. Så fick jag faktiskt ett mejl några veckor efteråt som sa att nu har jag börjat sortera ut matavfall. Och det var faktiskt inte så farligt ändå. Och det var för att jag tänkte att det gör ju nytta.
Mm.
Så att bemöta dem med fakta och inte pekpinnar.
Mm. Nu har jag fått svar på en massa frågor här. Men om det skulle vara så att mina lyssnare har ännu fler frågor, kan vi höra av oss till dig då? Att göra en liten uppföljning, kanske att bara via mejl eller så?
Ja, absolut. Som sagt, jag jobbar ju på Vårfamilj och vi har ju sociala medier. Och vi har ju sagt att det är bara att skriva om man har sorteringsfrågor eller undran. Och sen finns ju mina kontaktuppgifter och mina kollegors på vår hemsida. Så att, och vi jobbar ju med det här. Vi tar ju gärna emot mot sådana här frågor. Det är klart, vi eftersträvar ju att folk ska bli bättre på det här.
Ja, toppen. Den här podden heter ju Allt vill att veta. Har du något ämne utanför det du jobbar med då som du är nyfiken på, som du tänker att det här kanske kan bli ett bra avsnitt i podden?
Jag är nyfiken på rätt så många saker. Då ska jag faktiskt säga att jag har scrollat igenom alla dina avsnitt för att tänka att man vill inte se något som någon annan har sagt.
Nej, snyggt.
Men det finns en grej som jag tycker är fascinerande, och det är det här med hygien. Man pratar ju mycket om att vi är ju så renliga. Och det har vissa pratat om att det är lite konsekvens med det. Mm. Att man kanske, vad det sägs, att ja, men vi behöver lite skit under fingrarna ibland för att immunförsvaret. Så jag är lite intresserad av kring hur det uppstod. När började vi tvätta oss? Hur gjorde man på medeltiden? Man vet ju att 1600-1700-talet är lite snuskigt sådär, men när kom det här med att vi inser att vi behöver bli mer renliga?
Hygienens historia, det är ju ett superspännande ämne ju.
Ja, ja. Det kanske hör lite ihop med, nej, inte kanske hör ihop, men man blir lite fascinerad med hur det börjar någonstans, hur det går vidare och sådär. Ja. Så det är någonting jag är lite...
Men också i dagens samhälle, när vi behöver hygien och när vi kan vara lite mer avslappnade kring det helt enkelt.
Ja.
Nathalie Lindqvist, tack snälla för att du ville vara med i Allt du vill att veta.
Tack så mycket.
Det var mig en bra genomgång. Följ gärna Nathalies konto på Instagram. Det heter Miljomedveten. Där får du tips and tricks om allt möjligt kring återvinning och miljö. Vi som gör den här källsorterade podden heter Fritte Fritsson, Ida Wahlström och Marcus Tigerdrake. Podden produceras av Blandade budskap och presenteras i samarbete med Acast. Tack för att du har lyssnat.
Tired of ads barging into your favorite news podcasts? Good news. Ad-free listening is available on Amazon Music for all the music plus top podcasts included with your Prime membership. Stay up to date on everything newsworthy by downloading the Amazon Music app for free or go to amazon.com/newsadfree. That's amazon.com/newsadfree to catch up on the latest episodes without the ads.
Hey, it's Paige DeSorbo from Giggly Squad. High quality fashion without the price tag. Say hello to Quince. I'm snagging high-end essentials like cozy cashmere sweaters, sleek leather jackets, fine jewelry, and so much more. With Quince being 50 to 80% less than similar brands.
And they partner with factories that prioritize safe, ethical, and responsible manufacturing. I love that. Luxury quality within reach. Go to quince.com/style to get free shipping and 365-day returns on your next order. Quince.com/style.